السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بفوتشات راتقوينهم دان بلسينة بوكن أدب بلوغ المرام av al-imam al-hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Och vi började förra lektionen att gå igenom kitab al-ghusl, och vi fortsätter därifrån, och vi kommer då börja med att tala om haditherna som går igenom att göra ghusl på fredagar. Vilket nummer har ni i studiehäftet?
122.
Vem läser? Varsågod, läs båda haditherna.
Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berättade att Allah sände ut sallallahu alaihi wasallam sa att göra ghusl på fredagen är en plikt för varje könsmogen person. Berättade av de sju. Samura ibn Jundub radiallahu anhu sa att Allah sände ut sallallahu alaihi wasallam sa: den som tvagar sig på fredagen har gjort gott, men för den som gör ghusl så är ghusl bättre. Berättade
om
det fem, och den är god enligt
Tirmidhi. Har vi först en ny sahabi, och det är Samura ibn Jundub. Och Jundub. Man kan säga Jundub. Jundub. Ibn Hilal al-Fazari. Halif al-Ansar. Hans mamma kom till honom. Hans mamma hämtade honom till Medina då hans far hade dött. Och han var en ung pojke. Och mashallah, en sahabi som har berättat jättemånga hadither från profeten Muhammad alaihissalam. Och han blev senare guvernör över Basra i 6 månader. Och Kufa också. Och Muawiyah radiyallahu anhu gjorde honom senare till en guvernör, fast guvernör i Basra. Och sedan blev han av med den posten. Och han stannade där tills han dog år 58 hijri. Taib. Dessa hadither talar om en väldigt viktig fråga, och det är att göra ghusl på fredagar. Är det wajib eller är det sunna? Och det är den frågan som här diskuteras. Läser man den första hadithen så kanske man tänker att det är wajib. För hadithen säger wajibun ala kulli muhtalim. Det är en plikt för varje könsmogen person. Och läser man den andra hadithen så kan man förstå att det är en rekommendation att göra ghusl. För den som gör wudu, det är bra. Och den som gör ghusl, det är bättre. Så hur kan man kombinera mellan dessa två hadither? Kommer inshallah ta'ala diskutera den här frågan nu. Tayyib. Hadith Abu Sa'id, den första, att göra ghusl på Jum'a, fredagen, är en plikt för varje könsmogen person, är ett bevis på att det är obligatoriskt att göra ghusl på fredagar. Okay, de ulema som är på den åsikten att det är wajib använder den hadithen som bevis. Och bland de ulema som är på den åsikten är en grupp från sahaba som Umar, Abu Huraira, Abu Sa'id, Ammar och andra, som Ibn al-Mundhir nämner. Och det är också åsikten av al-Zahiriya och en riwaya från Imam Malik som al-Khattabi nämner, medan vissa andra malikiya inte är på den åsikten. Och det är också en riwaya från Imam Ahmed att han anser det vara en plikt för den som är skyldig att gå till fredagsbönen. Och det är den åsikten som Ibn Hazm starkt yani, påpekar vara den autentiska och mest korrekta åsikten. Och också den åsikten som Al-Hafidh Ibn Hajar lutar åt, och Sheikh Ibn Uthaymin och Sheikh Al-Albani och andra lärda. Yani att det är wajib. Det är wajib att göra rusul på fredagar. Yani för den som ska på Jumma. För den som ska på Jumma så är det wajib att göra rusul. Men för den som inte ska på Jumma så behöver man inte göra rusul. Det berättas från Ibn Umar och det är sahih att han sa innam al-rusul. Rusul är för den som ska till Jumma. Eller den som ska till fredagsbön. Som en person till exempel är sjuk hemma. Eller en kvinna som inte går till fredagsbönen. Behöver då inte göra rusul på fredagar. Taib, men den som ska till själva bönen ska enligt denna åsikt göra rusul. Vare sig det är en man eller kvinna. Men med undantag, hadithen nämner ala kulli muhtalim. Och muhtalim betyder här könsmogen. Så barn som följer med på fredagsbönen behöver inte göra rusul. Okej? Men man kan ändå uppmana dem och uppmuntra dem. Yani i ett utlärningssyfte. Taib. Så uppmanar man barnen då till att göra rusul och sätta på sina fina kläder och ha lite parfym och så vidare. Så att de lär sig den etik som ska upprätthållas vid fredagar. Och de som säger att det är wajib att göra rusul på fredagar använder utöver denna hadith Hadith Abdullah ibn Umar där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga om någon av er vill gå till fredagsbönen falyaghtasil, så ska han göra rusul. Och denna hadith finns i Bukhari Muslim. Och här finner vi också fi'l amr, yani att det är imperativ, yani det är en beordring. Han ska göra rusul. Och grunden i beordringar är att de tyder på att det är wajib. En annan hadith är också en hadith som berättas från Ibn Abbas att Tawus sa till honom att han talade om den här bestämmelsen och så säger Tawus det har nämnts att profeten alaihissalam sa Igtasilu yawmul jumma, gör rusul på fredagar. Igtasilu ru'usukum, yani tvätta era huvuden även om ni inte är junub och häll och använd parfym. Och då så sa Ibn Abbas vad beträffar rusul så stämmer det, och vad beträffar parfym så vet jag inte. Och denna finns också i Bukhari Muslim. Och där finner vi också Irtasilu yawm al-jumma, yani en beordring. Ett annat argument är också Hadith Abi Huraira där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger Haqqullah ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Det är en skyldighet hos varje muslim inför Allah att var sjunde dag tvätta sin kropp och sitt huvud. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Ett annat bevis som också används på att det är wajib är en hadith då Umar radiyallahu anhu var khalifa och han höll en khutba. Och då kommer en man in sent i moskén från al-Muhajirin. Och då avbryter Umar radiyallahu anhu sin khutba och han säger vilken tid är det du kommer till fredagsbönen? Och då säger mannen jag var upptagen tills jag begav mig tillbaka till min familj och då hörde jag adhan. Yani jag hörde typ iqama. Så jag hann bara göra wudu. Yani jag kommer sent, stressade mig, han bara göra wudu och kom med den här tiden. Och då säger Omar, wal wudu och aydan. Yani utöver att du kommer sent, gjorde du också bara wudu. Taib. Och den här är också sahih, det finns också i Bukhari och i Muslim. Så här finner vi att Omar radiyallahu anhu, framför alla sahaba, avbryter sin khutba. Taib. Och tilltalar den här individen framför allihopa. Och säger varför kommer du sent? Det är frågan nummer ett. Och när mannen ursäktar sig med att han var upptagen. Och sen att han också var så stressad att han inte hann göra ghusl utan gjorde wudu. Då fördömer Omar detta och påpekar vad då? Också att du bara gjorde wudu. Du kommer sent, vilket är förbjudet. Och du gjorde bara wudu. Ja, det är som att det är någonting negativt. Och då säger här ulema, om ghusl skulle vara någonting rekommenderat och wudu skulle vara tillräckligt, tror ni då att Omar skulle reagera så här starkt? Avbryta sin khutba? För att påpeka att en person lämnat någonting som är sunna? Och de nämner också ett till argument. Och det är att han sa detta framför alla sahaba som var där. Och ingen korrigerade honom. Och sa, ja, Amir al-Mu'minin, det är ju bara sunna. Utan alla var tysta. Vilket är som ett godkännande på att det är fel att bara komma till fredagsbönen utan att ha gjort ghusl. Gärna bara att ha gjort wudu. Så det används också som ett väldigt starkt argument på detta. Och ett till väldigt starkt argument, det är en athar som är sahih från Abi Huraira, där han säger, han nämner hadithen som vi talar om, ghusl yawm al-jum'a wajibun ala kulli muhtalim ka ghusl al-janaba aw ka ghusli min al-janaba. Här säger Abi Huraira att göra ghusl på fredagar är en plikt för varje könsmogen person, så som det är en plikt att göra ghusl från janaba. Kan du tolka det som att det är rekommenderat? Är det rekommenderat att göra ghusl janaba? Eller det är wajib. Yani på samma sätt drar här Abu Huraira yani, länken mellan dem att det är obligatoriskt. Tayyib. Sen har vi den andra åsikten. Och det är åsikten av majoriteten av al-fuqaha som säger att ghusl på fredagar är starkt rekommenderat. Sunna mu'akkada. Och det är då åsikten av jumhur al-fuqaha min al-salaf wal-khalaf. Åsikten av al-Shawkani och Sheikh Ibn Baz rahimallah al-jami'. Och det är då hadith Samura där det nämndes att det är en ni'ma. Det är någonting bra att göra wudu, men det är bättre att göra ghusl. Ja, då förstår man av hadithen att det är okej att göra wudu, men det är bättre att göra ghusl. Och om det är okej att göra wudu så är det inte fel, utan då är det tillräckligt. Okej? Okay. Och de använder också som bevis hadith Aisha radiyallahu anha att sahaba i början av deras tid i Medina var fattiga. Och vissa kommer från Al-Awali som ligger ganska långt bort från Masjid Nabawi. Och de måste gå, och ni vet vid dhuhr-tiden. Och de hade på sig väldigt yani, varma kläder som var ull eller bomull eller någonting sånt. Svettas och det kommer damm på dem och så vidare. Och kommer till moskén och det luktar svett. Och då så sa profeten alaihissalam, lau annakum tatahartum liyawmikum hadha, om ni bara hade renat er för den här dagen. Yani, om ni bara, law annakum, om ni bara, indikerar på att det skulle vara bättre om ni hade renat er den här dagen. Sen finns det en tredje åsikt som Ibn al-Qayyim nämner. Och det är också den åsikten som Ibn Taymiyyah nämner. Och det är en kombination mellan dessa två åsikter. Wajib och rekommenderat. Och det är att de säger att det är wajib om du luktar illa. Om du luktar svett och så vidare, då är det wajib. Och det är rekommenderat om du inte gör det. Om du är i ett vanligt tillstånd, då är det mustahab. Fabiha wa ni'ma. Och om du då luktar illa så är det wajib. Och det är också en åsikt. Och då säger de att om det är haram att komma till en vanlig bön under veckan i moskén och lukta vitlök, det är förbjudet. Vad ska vi då säga om veckans viktigaste bön? Som är Jumma. Det är den bästa och viktigaste bönen. Som är i toppen på veckan. Det är vår högtid där alla muslimerna samlas. Och du vet att komma till en vanlig bön och lukta vitlök eller rålök. Det stör de bedjande och det stör också änglarna. Och då är det en mycket mindre sammankomst. Vad ska vi då säga? När typ hela staden, hela orten, alla människor är samlade i moskén. Och man kommer dit och luktar äckligt, man luktar svett och så vidare. Då är det självklart någonting negativt. Wallahu alam. De som säger att det är wajib har faktiskt väldigt, väldigt starka argument och bevis. Och det är att det nämndes i hadithen wajib. Att det är wajib för varje könsmogen person att göra rusul. Och det är väldigt, väldigt starkt. Och sen att säga att ordet wajib i hadithen betyder rekommenderat, Allahu alam. Det är att typ bortförklara dess uppenbara betydelse. Och som vi också nämnde, Abu Hurairas förståelse av den, att det är lika wajib som att göra rusul. Och att också hadithen, den första, är berättas av Saba. Den är på toppen av det en stark hadith kan uppnå. Medan hadith Samura är inte riktigt på samma kaliber. Den är inte riktigt lika stark. Och att hadith Samura också inte är uppenbar i dess betydelse. Att den som gör wudu, då är det bra, men den som gör rusul, då är det bättre. Det kan betyda att personen gjort rusul på morgonen och sen tappat sin wudu och kommer till moskén och gör wudu. Det kan förstås så, eller hur? Och den kan förstås som att det är bättre att göra rusul och komma i det tillståndet till moskén. Det kan tolkas på det sättet. Så de haditherna vi nämnde att det är wajib är väldigt, väldigt starka. Wallahu alam. Och det är den säkraste åsikten. Att man alltid gör rusul innan det att man kommer till fredagsbönen. Och det är också en fayda som Sheikh Albani nämner. Hans kombination mellan haditherna är att det var rekommenderat i början. Och sen blev det obligatoriskt. Rekommenderat för att muslimerna hade det svårt. Det var inte alla som hade tillgång till vatten och fina kläder och parfym och liknande saker. Som sen blev rekommenderat när muslimerna fick det bättre ställt. Så att det var en rekommendation i början för att inte göra det svårt för muslimerna. Och sen blev det obligatoriskt när muslimerna fick det bättre. Namn. Och som vi sa, det är den säkraste åsikten. Även om båda, eller alla tre åsikter faktiskt har sin wujhatun nadar. De har styrka och de har sina bevis och argument. Så är det säkraste att man alltid gör rusul på fredagar. Khurujan min al-khilaf. Och det finns en viktig princip inom fiqh. Att man försöker att frigöra sig från att falla in i meningsskiljaktigheter. Som här till exempel. Någon säger wajib, någon säger starkt rekommenderat. Om du har gjort rusul, du har inte fallit in i någon khilaf. Du har uppfyllt att det är starkt rekommenderat och du har gjort om det är wajib. Du har ingen synd på dig i någon av åsikterna. Så att i sånt här tillfälle är det bättre att man undviker att falla in i någon form av ikhtilaf, som man gör alltid rusul på fredagen. Och även om man är på åsikten att det är wajib, så är det också här viktigt att känna till att ulema har ijma, konsensus, på att jumma är korrekt även om du inte gjort rusul. Om du gör wudu och kommer till fredagsbönen, så är din jumma korrekt enligt alla ulema. Ingen säger att din jumma är batil. För det är två olika saker. De säger att det är wajib. Vissa säger sunna muakkada. Men de som säger att det är wajib, de säger inte att rusul är en shart för jumma. När du läser sen i fiqhboken kapitlet om jumma, talar om villkoren. Ingen nämner att från villkoren av Jumma är att du har gjort ghusl. Hänger ni med? Det är som att jag säger till dig i salah. Det är wajib att ha en sutra. Taib, om du ber utan sutra, är din salah batil? Nej. Det är inte från bönens villkor. Utan det är någonting som har med bönen att göra. Men det är inte från bönens villkor. Så det är två skilda saker. En annan färgda också i hadithen. Det är att man gör rusul på dagen. Det nämndes i hadithen, yawmul jumma. Och dagen börjar efter el-fajr. När fajr har gått in börjar dagen. Taib. Så man gör inte rusul på fredag natt, vilket det är ikväll, till exempel nu. Det är torsdag kväll efter maghrib. Då är det leilatul jumma. Nu är det fredag kväll. Man kan nu till exempel läsa surat al-kaf, som det har nämnts i haditherna. Men rusul, det nämns yom, dagen av jumma. Taib. Vissa dahiriya, de säger yom al-jumma, du kan göra rusul hela dagen. Eller från fajr till maghrib. Men du kan göra rusul efter salat al-jumma. Vad säger ni om denna åsikt? Ja? La. Ja. Varför för sebab, yani själva syftet med rusul, är att ära fredagsbönen. Att komma till fredagsbönen på det mest representativa sättet. På det finaste sättet. Fina kläder, parfym, kammat hår och så vidare. Och därför nämns det också i haditherna att profeten alaihi salatu wassalam sa, om någon av er kommer till fredagsbönen, falyaghtasil. Om någon av er kommer till fredagsbönen så ska han göra rusul. Och Ibn Khuzaima, men atal jumma min ar-rijali wan nisa falyaghtasil. Vare sig det är man eller kvinna som kommer till fredagsbönen så ska man göra rusul. Nah. Så att haditherna, och det finns också många andra hadither som handlar just om dygden av en person som förbereder sig och sen går till fredagsbönen. Vi kan läsa en eller två av dessa hadither från Sahih, Tarhib och Tarhib. Det berättas från Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: den som gör rusul på fredagen och har på sig parfym om han har, och sätter på sig sina finaste kläder, och sen beger sig ut tills han kommer till moskén och ber det som han vill be eller avser att be, gärna från frivillig bön, och inte stör någon, och sen sitter tyst tills han har bett, gärna fredagsbönen, kommer att bli förlåten för vad som skett mellan denna fredag och fredagen innan. Och Sheikh al-Bani säger att den är sahih, och den finns berättad av Imam Ahmed. Och den andra hadithen, om en person gör rusul på fredagen och rena sig så mycket han kan rena sig, ha på sig parfym. Och här yaddahinu, yani han oljar in sig. Han har olja i håret och i skägget. Och har på sig parfym från hemmet och sen går ut till moskén. Och när han kommer till moskén, yani särar han inte på folk, utan ber det som är skrivet för honom och sitter tyst medan imamen pratar, kommer att bli förlåten för vad som har skett gärna under hela veckan. Och hadithen finns i Bukhari. Och det finns liknande hadither. Och de nämner alla just det här med att göra rusul, parfym och fina kläder innan man går till fredagsbönen. Så att det är det som är själva syftet med rusul. Ja. Då vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Said. Läsa högt, sitter långt bak.
Ali radiyallahu anhu sa det, Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam, brukade läsa Quran för oss så länge han inte var emot. Berättade av dem fem och ordföljden blev hon att Timidin som plassade den som bor i Bursidban ansåg den vara autentisk.
Ahsant. Vi talade förra lektionen om att detta kapitel kommer att ta upp hur man gör rusul och bestämmelser kring personen som är junub. Personen som är i det stora orena tillståndet. Okej? Okay. Vad får han göra och vad får han inte göra? Den här hadithen tar upp frågan om det är tillåtet eller förbjudet för den som är i janaba tillstånd att läsa Koran. Taib, vissa ulema säger haram och andra säger halal. Vilket är det korrekta? För det första, hadithen från Ali radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade läsa Koranen för oss så länge han inte var junub. Yani det enda som hindrade honom från att lära oss och att läsa Koranen för oss, det var att han var i ett janaba tillstånd. Taib. Den här hadithen används då som bevis av de som förbjuder att man läser Koranen när man är junub. Men denna hadith är inte autentisk. Den är svag. Imam Ahmed nämner att hadithen är svag. Och så gör även Imam al-Bukhari. Och Imam Shafi' nämner också i plural att Ahlul Hadith håller denna hadith att inte vara autentisk. Och det här är gärna bland de största imamerna inom hadith. Och sen finns det ju självklart mer att lägga till. Men det finns svagheter i hadithen. Och en annan hadith som också används flitigt är hadith ibn Umar att profeten a.s. sa att al-junub och al-ha'id, den som är i janaba tillstånd och kvinnan när hon har sin period, får inte läsa någonting från Koranen. Och den finns också i Tirmidhi, men den är också svag. Den hadith är inte heller autentisk. Så det finns då två olika åsikter i den här frågan. Majoriteten, el-jumhur, är på åsikten att den som är junub inte får läsa någonting från Koranen. Och då menar vi även från minnet. Man får inte sitta och läsa Koranen, även från minnet. Och el-malikiya nämner som undantag att man får läsa Koran som yani, som dhikr eller som skydd. Det vill säga till exempel ayat al-kursi när du ska sova, amen rasul och så vidare. Wal mu'awwidhatayn. Ash-Shafi'iyya säger att det är tillåtet om du avser dhikr och inte avser ett tilawa. Att recitera. Yani som att du säger hasbunallah wa ni'mal wakil, vilket är en del av en aya från Koranen. Du säger la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin, rabbana atina fid dunya hasanatan och så vidare. Det är från Koranen, men du avser inte tilawa, du avser dhikr eller dua, att det då är tillåtet. Och Imam Ahmed nämner också att det är tillåtet för al-junub att läsa en aya yani en aya eller två aya, någonting kort yani från Koranen. Taib. Den andra åsikten är att det är tillåtet för al-junub att läsa Koranen. Att det är tillåtet för al-junub att läsa Koranen. Och det är åsikten av Ibn Hazm. Och den åsikten berättas också autentiskt från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, som Imam al-Bukhari nämner. Att Ibn Abbas inte ansåg det vara fel för den som är junub att läsa Koranen. Och det är också åsikten av Sa'id ibn al-Musayyib, ibn al-Mundhir. Och det är Allah alam den åsikten som kanske är mest korrekt i den här frågan. För om vi granskar bevisen i den här frågan, så finns det inga autentiska hadither som tyder på att det är haram att läsa Koranen när man är junub. Och även om vi säger att första hadithen skulle vara Hassan, att det enda som hindrade profeten al-Islam från att läsa Koranen var janaba, så är den fi'l och inte amr. Det var någonting han gjorde och inte någonting han beordrade. Han själv lät bli. Men han sa inte det förbjudet. Det är om man säger att hadithen är autentisk. Men som vi sa, den är daif. Och grunden i bestämmelser är att det är tillåtet. Profeten a.s. brukade göra dhikr i alla hans tillstånd. Som det är sahih. Som vi gick igenom för några veckor sedan. Från Aisha radiyallahu anha. Att Rasulullah a.s. brukade minnas Allah i alla hans tillstånd. Han brukade göra dhikr av Allah i alla tillstånd. Och att läsa Koranen är en form av dhikr som Allah har sagt i Koranen. Allah har kallat Koranen för dhikr. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ dhikr. Yani Koranen. Taib, så det är ett argument. Ett annat argument är också att om det skulle vara haram för den som är junub eller kvinnan som har sin period att läsa Koranen, så skulle det här vara någonting som har nämnts i autentiska hadither och inte någonting som är begränsat till några svaga hadither. För det här är någonting som man kallar för en ta'ummu bihil balwa, det vill säga att det här är någonting som drabbar alla människor. Yani varje individ i hans vardag skulle drabbas av detta. Det skulle vara välkänt att det är haram att läsa Koranen när man är junub. Det är en synd. Och sådant förbud skulle finnas i flera autentiska hadifer. Är det inte så? Om någonting är vanligt i samhället och berör varenda individ, så är det någonting som sen förs vidare av en majoritet av folk och förs vidare på ett autentiskt sätt. Men då det inte har förts vidare, så tyder det på att det gärna inte är autentiskt. Och grunden är att det är tillåtet. Och samma sak, kvinnorna på profetens tid, alaihissalam, de hade sin period. Men det nämns inte från dem att det var förbjudet att läsa Koranen med autentiska hadither. Vilket tyder på att det saknar grund. Och sen också uttalandet från Ibn Abbas. Det är sahih att du får läsa Koranen när du är junub. Och då Ibn Abbas en gång läste Koranen då han var junub, så var det en person som sa åt honom, vad gör du? Och då så sa han, ma fi jawfi akthar min dhalik. Yani vad jag har inom mig är mer än det jag har läst. Yani typ, jag är inte najis. Al-mu'min la yanjus. Den troende, han är alltid ren. Så att du kan inte säga det är haram att läsa sen du har massa Koran i bröstet. La. Utan, och vi vet alla att Ibn Abbas var från de kunnigaste av sahaba. Tarjuman al-Quran. Så han har också den här kunskapen om Koranens bestämmelse. Och som bevis används också hadith Aisha radiyallahu anha i hajj. Då hon hade sin period. Och ni vet ju att det finns många riter som man gör under hajj. Och då så säger profeten a.s. till henne, gör allting som man gör i hajj förutom tawaf. Och han sa, din period är inte någonting du kan bestämma över. Gör allt som man gör i hajj förutom tawaf. Och i hajj kan man läsa Koranen. Så han sa inte förutom tawaf och läsa Koranen. Och det används då också som ett argument på att det är tillåtet för kvinnan som har sin period att läsa Koranen. Och det är inshallah den korrekta åsikten som Ibn Taymiyyah nämner, att det är tillåtet. Och samma sak personen som är junub. Men som vi nämnde i tidigare lektion, så ogillade ju profeten a.s. att minnas Allah i ett orent tillstånd. Så att en person säger, men det är lugnt, jag går på koranlektion, jag är junub. Nej, jag husar brorsan. Det är bättre. Men vi talar här om, du är junub och du kanske ska läsa, som vi sa, ayat till kurs innan du sover, Aman Rasul. Du kanske ska läsa någon sura för ditt barn. Det är halal, det är inte haram. Men det är ju självklart bättre att duscha och att vara i ett rent tillstånd. Tawaf är när man går runt Kaaba, 7 varv. Ja. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser? Man måste.
Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sa att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam, sa att om någon av er har samlag med sin fru och sedan vill ha det en gång till, så ska han tvaga sig däremellan.
Mm.
Och al-Hakim tillade för det, för det är mer uppiggande om han gör om det.
Ahsant. Denna hadith tar upp en rekommendation gällande personen som befinner sig i Janaba. Och det är en person som har intimt umgänge och samlag med sin fru och sen vill ha det en gång till. Då är det rekommenderat att den här personen gör wudu emellan. Och det nämndes i hadithen, för det är yani gör honom piggare. Yani det ger honom mer styrka då han kommer tillbaka. Ja. Så de flesta ulema är på åsikten att det här är någonting som är rekommenderat. Och då Aisha radiallahu anha också berättat att profeten alaihissalam hade umgänge och sen hade umgänge en gång till utan att göra wudu. Och det nämns ju också i den autentiska hadithen, hadith Anas, att profeten alaihissalam brukade gå runt sina kvinnor en och samma kväll eller på dagen och ha umgänge med allihopa. Och vissa hadithen nämner att de var 9 och vissa att de var 11. Och då så sa Qatada, klarade han av det? Genom att ha umgänge med 9 kvinnor efter varandra kräver ganska mycket styrka. Och då så sa Anas, ja, vi brukade säga att han fått styrkan av 30 män. Men hos oss sahaba var det känt att profeten alaihissalam var lika stark som 30 män. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Yani, och där nämns det då att han gick runt utan att göra ghusl. Yani. Eller wudu. Och det nämns också i en annan hadith att profeten alaihissalam gjorde samma sak. Gick runt till alla kvinnor och hade umgänge. Men gjorde ghusl hos varje. Och då säger ulema att båda är tillåtna. Att inte göra någonting alls. Eller att göra wudu. Eller att göra ghusl. Okej. Okay. Alla tre är tillåtna. Och el-hikma bakom detta är då att få tillbaka styrkan i kroppen. När man gör wudu eller ghusl. Och vissa hadith nämner också att de tvättade sitt könsorgan och gjorde wudu. Taib. Och från vissa av sahaba som Ibn Umar. Att när han hade umgänge och ville ha det en gång till. Gick han tvätta sitt könsorgan och typ ansiktet och armarna. Alltså inte en fullständig wudu. Men alla adam, och det är också det som vissa ulema säger, att vad som här menas med hadithen är typ att tvätta könsorganet och händerna och så vidare. Men alla adam, det som kanske är mest korrekt är att man gör en fullständig wudu. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser?
Fyra rapporterade från Aisha radiallahu anha som sade Allahs Nabi sallallahu alaihi wasallam brukade sova då han var junub utan att röra vid vatten. Den är ma'lul defekt.
Ja. Här nämns det från al-arba. Vilka är al-arba? Vilka är de fyra hadithböckerna? Det här ska ni kunna som rinnande vatten. Ja. Nej. De är de 6 utan Bukhari muslim. Ta bort Bukhari muslim. Tirmidhi, Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah. Ja. Det är al-arba. Taib. Här nämns det då från al-arba att profeten alaihissalam brukade gå och sova då han var junub utan att röra vatten. Men hadithen är ma'lul, yani den är defekt. Det vill säga att den är svag, den är inte autentisk. Det som däremot är autentiskt från Aisha radiallahu anha är att Rasulullah alaihi salatu wassalam då han var junub och ville sova eller äta brukade göra wudu. Så som han gjorde wudu inför bönen. Ja, så som han gjorde wudu inför bönen. Så att det som är sahih är att profeten alaihi salatu wassalam då brukade göra wudu om han var junub och ville sova. Eller ville äta. Och samma sak då Umar radiallahu anhu frågade profeten alaihissalam om han kunde sova när han var junub. Då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idha tawabba. Ja, om du har gjort wudu. Okej, muslim. Na'am liya tawabba. Ja, men gör wudu. Ja, så här finner vi då att profeten alaihissalam har tillåtit att man går och sover i ett janaba tillstånd, men att man lättar på tillståndet med att göra wudu. när man dämpar eller lättar på janaba tillståndet genom att göra wudu. Ja. Och här finns det också lite olika åsikter. Vissa zahiriya säger att det är wajib att göra wudu, men Allah alam, det är en udda åsikt, utan inshallah den korrekta åsikten är att det är rekommenderat att göra wudu om man vill sova i ett janaba tillstånd. Vissa shafi'iyya och vissa hanabila och ibn Taymiyyah säger att det är makruh att sova. Bara sådär. Du är junub, du har fått utlösning och du bara somnar utan att göra wudu. De säger att det är makruh. Vissa shafi'iyya, hanabila och ibn Taymiyyah säger att det är makruh. Vissa, eller al-hanafiyya, säger att det är bättre att göra wudu. Ja, det är ingen synd på det om du inte gör det. Du har inte gjort någonting fel. Men det är bättre att göra wudu innan du sover. Och det är också åsikten av al-Malikiya och Ibn Hazm. Att det är jandub, det är bra och det är bättre att göra. Ja. Och att det är sunna, muakkada, är inshallah den korrekta åsikten då vi finner det bekräftat både från profetens tal och agerande. Han både sa att man ska göra wudu innan man sover och han gjorde själv wudu innan han sov. Så att det är någonting som är starkt rekommenderat. Ja, och en fråga här. Att göra wudu innan man sover är rekommenderat. Och det är generellt rekommenderat att göra wudu innan man sover. Även om du inte är junub så är det bra att göra wudu innan man sover. Då har nämnts en sahih hadith att Allah azza wa jal skickar en ängel som kommer att vakta dig vid ditt huvud medan du sover i ett tillstånd av wudu. Och sen när du vaknar så kommer den här ängeln att be om förlåtelse för dig. Det är khair, eller hur? Mashallah, det är khair. Jag fann också en athar som är sahih från Aisha radiyallahu anha. Där hon talade om personer som sover junub utan wudu. Att hon sa, man vet inte vad som händer med honom. Vad som kommer drabba honom. Och då vet jag inte om hon menar drabba honom, yani, om det är jinn eller shaitan eller kanske att det är negativt att dö i ett sånt tillstånd. Allah alam, jag vet inte. Men i alla fall, att det är bättre att göra wudu om man är junub och ska sova. Och det har också nämnts i vissa hadither att änglarna tar avstånd från tre personer. Genom änglarna av Rahma kommer inte nära tre sorters människor. Och en av dem är el-junub. Yani då säger ulema, den som är junub länge. Men du kör aldrig typ. Att änglarna kommer inte nära en sån här person. Änglarna av Rahma. Så i alla fall det är khair och det är bra. Och att man då gör wudu innan man sover. Om man är junub. Ja. Vi går vidare till dagens sista hadith. Och det är en hadith som berättas av Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, då han gjorde ghusl från al-janaba, började med att tvätta sina händer. Och sen hällde han med höger handen vatten på vänster handen och tvättade sitt könsorgan. Och sedan gjorde han wudu. Och sedan tog han vatten som han förde in i hårbotten med fingrarna. Och sedan så tog han två handfulla med vatten och hällde över huvudet tre gånger. Och sedan tvättade han resten av kroppen. Och sedan tvättade han sina fötter. Och denna hadith är muttafaqun alayh. Och det berättas också i Bukhari Muslim från hadith Maimuna att hon sa att då profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam gjorde ghusl och då han hade tvättat sina privata delar med vänsterhanden så slog han vänsterhanden i marken. Och i en annan hadith han drog vänsterhanden på marken. Och i en annan hadith, jag hämtade sedan en handduk till honom som han tackade nej till, och han började att skvätta bort vattnet från sina händer. Ja. Dessa två hadither är grundläggande i beskrivningen av profetens rusul alaihi salatu wassalam. Och det är hadith Aisha och hadith Maimuna radiyallahu anhuma, som båda var profetens fruar alaihi salatu wassalam. Och dessa hadither som ni hörde finns i Bukhari och i Muslim. Och de berättas också med olika riwayat, en olika ordalag, där det finns ett tillägg i vissa riwaya. Namn. Och dessa hadither beskriver då hur profeten alaihi salatu wassalam gjorde ghusl. Och innan vi förklarar, så är det också då viktigt att förstå sig på att det finns två sätt att göra ghusl på. Och nu talar vi om ghusl janaba. När man är i det stora orena tillståndet. Man har haft intimt umgänge, man har haft en våtrum, eller kvinnan blivit ren från hennes period och ska göra ghusl janaba. Då finns det två sätt att utföra den på. Och det första är då el-ghusl el-mustahab. Den rekommenderade ghusl. Och det är den som vi har framför oss. Att utföra den på det sättet som Rasulullah alaihi salatu wassalam utförde sin ghusl. Och sen har vi det andra sättet, och det är el-ghusl el-mujzi. Det sättet som är tillräckligt. Och det är att man bara har nia och blöt in i kroppen. Och skyller munnen, näsan. Bäst. Inte ens någon ordning, utan bara häll vatten över huvudet och kallas. Kroppen blir blöt, då har gjort rosen. Och den är tillräcklig. Okej? Okay? Så båda dessa funkar. Ja. Dessa hadither bevisar att det här är det bästa sättet att göra ghusl på efter el-janaba. Att ta efter Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och det är då att man börjar med att tvätta sina händer 3 gånger, som det har nämnts i vissa riwaya. Och sen att man då tar vatten och tvättar sina privata delar med vänsterhanden. Och ta bort dessa kroppsvätskor som då kan ha fastnat på ens privata delar. Och sen att han torkade vänsterhanden på jorden. Och då ser ulema för att få bort dessa kroppsvätskor. Och idag funkar det med tvål. Det är samma funktion. Och sedan gjorde han wudu. Och det nämns i vissa hadither, så som han gjorde wudu inför bönen. Ja, det börjar med då att tvätta sina privata delar. Och sedan wudu, så som man gör wudu inför bönen. Och sedan tog han vatten och förde in i hårbotten på huvudet. Och då säger ulema, ja, för att mjuka upp håret. Och sen hällde han vatten på huvudet 3 gånger. Med 3 stycken handfull. Ja, ni fyller båda händerna med vatten. Och häller över huvudet 3 gånger. Tills, ja, ni... hela håret och hela huvudet har blivit blött. Och sedan hällde han vatten över resten av kroppen. Och sedan tvättade han fötterna. Och i vissa hadither tog han ett steg åt sidan och tvättade fötterna. Och då ser ulema här, yani för att det som är ofräscht rinner ner från kroppen och stannar vid fötterna. Så att man sen, när man avslutar sin ghusl, sköljer av fötterna. Och också byter plats då, så att man inte står kvar i samma plats där man, och det här är förr i tiden när man står på lera eller sand eller någonting sånt, så att man då tar ett steg fram eller bak och sen då avslutar med att tvätta fötterna. Ja. Om man läser hadith Aisha och hadith Maimuna, så finner man att det finns ibland lite små skillnader i utförandet av ghusl. Och det här är något som vi finner genomsyra hela sunna. Att ibland finns, sahaba berättar olika utföranden när det kommer till bönen och när det kommer till vissa former av dyrkan, wudu och liknande. Och det här är alhamdulillah för att ge utrymme i våran sharia. Att den inte är enformig, den är inte fyrkantig, och du måste göra samma rutin och exakt samma sak hela tiden. Utan alhamdulillah, det finns utrymme för att göra variation så länge det är inom ramarna av sunna. Att profeten alaihissalam ibland då gjorde på ett sätt, tvättade en gång, ibland tvättade två gånger, ibland tvättade tre gånger i wudu till exempel. Det finns variation. Samma sak i bönen, att ibland kanske lite längre, ibland lite kortare, ibland en viss dhikr, ibland en annan dhikr, för att det ska finnas variation och vara lämpad för alla människor. Ulema nämner då också här att det här är det bästa sättet att göra ghusl på, men att det också är tillåtet när man är junub att göra el-ghusl el-mujzi, yani den ghusl som är tillräcklig, baserat på Allah subhanahu wa ta'alas uttalande wa in kuntum junuban fattahharu, att om ni är junub i det stora orena tillståndet, rena er då, yani fattahharu. Och Allah nämner inte hur man ska rena sig, utan yani blöt ner kroppen. Till skillnad från wudu, där Allah nämner exakt hur man ska göra, vilken ordning och vad man ska tvätta. Här, rena det, yani bada, duscha, halas. Kroppen ska bli blöt. Och också hadithen där profeten alaihissalam säger till en man som ska göra ghusl efter janaba, ta det här vattnet och häll det på dig. Häll vattnet på dig, halas. Så att en person som är junub och bara har nia, går in i duschen, blir blöt, skyll i munnen, näsan går ut utan någon speciell ordning, han kommer ut i ett rent tillstånd. Han har wudu och han kan be. Samma sak en person som har nia, hoppar in i badkaret fyllt med vatten, skyll i munnen, näsan och går ut. Han har wudu. Men det här är bara om han är junub. Om en person inte är junub, han kommer hem från gymmet, han är svettig och han går in i duschen, blöter ner hela kroppen, sköljer munnen, näsan, går ut, då har han inte wudu. Då har han inte wudu. Eller han hoppar in i en sjö eller bassängen och kommer ut och mashallah, jag har wudu. Nej, du har inte wudu. För du har inte gjort wudu. Du är inte junub, då måste du göra wudu för att komma i ett rent tillstånd. Om du är junub, då räcker det med att hela kroppen blir blöt. Och många blandar ihop de här två. De fattar inte det här skillnaden mellan att vara junub och inte junub. Är du junub, det räcker med att kroppen blir blöt. Är du inte junub, då måste du göra wudu. Taib. Så till exempel, du vaknar upp en fredag morgon, imorgon, och du är inte junub. Och du ska göra ghusl inför Jumma. Då måste du utföra wudu i din ghusl. Du ska göra el ghusl el kamil. Och du kan inte bara gå in och ut i vattnet och sen säga jag har wudu. Nej. Så att man måste då göra en komplett ghusl.
Spelar det roll om det är efter ghusl man gör wudu eller innan ghusl?
Nej. Det är en annan femma. Har man gjort ghusl på båda de här sätten när man är junub, det tillräckliga och det rekommenderade sättet, så har man wudu. Och då ska man inte göra wudu efter ghusl. Det blir som takalluf, det blir en innovation. Då har du gjort någonting som inte är från islam. Men en person som vi säger, han kommer från gymmet, han är inte junub, han svettas, han går in i duschen, schampo, tvål, tvättar kroppen och så går han ut från duschen och gör wudu. Det är en annan sak, det är helt lugnt. Då har han ju wudu. Naam. Frågor sen. Och här finns det också då, som nämndes i haditherna, att om man gör på det rekommenderade sättet, att man tvättar då sina privata delar och sen gör man wudu. Och när man gör wudu så har man alternativet mellan att tvätta fötterna eller att skjuta upp att tvätta fötterna. Det kan göra wudu och liksom tills du stryker över huvudet och öronen och armarna, och sen tvättar du inte fötterna utan fortsätter och blöta ner hela kroppen och sen avslutar du med att skylla ner eller tvätta fötterna. Okej? Okay? Men inte ens det är wajib, för att fötterna blir blöta av att du har vatten på kroppen. Men yani det är rekommenderat att avsluta med att skylla av fötterna. Eller att göra wudu och tvätta fötterna. Så att du kan göra på båda sätten som du har nämnts i hadithen. Hadithen nämner inte att skylla munnen och näsan. Men det här har nämnts i en riwaya i Imam al-Bukharis sahih i hadith Maimona, då hon la till ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقْ. Att han sen sköljde munnen och näsan och tvättade ansiktet och hällde vatten över huvudet. Så den hadithen i Bukhari nämner att han sköljde munnen och näsan. Och det är också underförstått av hadithen att han gjorde wudu så som han gjorde wudu inför bönen. Och den wudun sköljde han alltid munnen och näsan i. Så även om det inte skulle ha nämnt specifikt, så har det nog nämnt, det faller in under den generella hadithen, att han brukade skölja munnen och näsan i sin wudu. Och det är åsikten av al-Hanafiya och även idag Sheikh bin Baz, att man måste skölja munnen och näsan i sin rusul. Hadithen bevisar också att det räcker med att tvätta kroppen en gång. För den nämner att han yani thumma afada ala sa'iri jasadihi, sen hällde han vatten över resten av kroppen, och nämner inte ett antal. Så att det räcker med att tvätta kroppen en gång. Och det här är alhamdulillah bra att känna till för vissa människor när de är junub, för sig att man måste duscha en halvtimme för att bli ren. Och de överdriver och står med duschen på en halvtimme liksom. Och mashallah, 100 liter vatten. Utan alhamdulillah, det räcker med en liten hink vatten och khalas. Kroppen är blöt. Du behöver inte ens gnugga. Så länge kroppen blir blöt så har du kommit i ett rent tillstånd. Gå in i duschen 30 sekunder, gå ut. Khalas. En islam är enkelt, men folk gör det svårt för sig själva. Taib. Vissa ulema använder också den här hadithen som ett bevis på att det är rekommenderat att inte torka sig efter att man har gjort rusul. Ja, att inte torka sig efter att man har gjort rusul. Och det är en åsikt hos, och det är åsikten av al-Shafi'iyya. Medans al-Jumhur, majoriteten av ulema, anser att det är lugnt. Det är likgiltigt, eller vare sig man torkar sig eller inte, så är det är samma sak. Och vissa ulema är på åsikten att det är rekommenderat att torka sig. Taib. Och det här är en intressant sak, att vi kan ta det som ett exempel. Ibland undrar folk, varför finns det olika åsikter? Vi sitter här, vi läser första åsikten, andra åsikten, tredje åsikten. Det finns många orsaker till varför ulema har olika åsikter. Det kan vara att en lärd person inte känner till en viss hadith. Det kan vara att en lärd person håller en hadith att vara autentisk, medan en annan lärd person håller hadithen att vara svag, som hadithen om att läsa Koranen man i junub. De som säger att hadithen är sahih, de säger haram. De som säger att den är svag, de säger det är okej. Okay. Hänger ni med? Och det kan också vara, som i den här hadithen, en tolkningsfråga. Att en och samma sak kan leda till tre olika åsikter. Profeten alaihissalam gjorde rusul. Maimona hämtar en handduk. Han säger nej tack. Eller han tackar, yani nekar handduken och börjar skvätta. Eller liksom dra bort vattnet från kroppen med handen. Okej? Okay? Den här meningen förstod ulema på tre olika sätt. Vissa sa att det är sunna att inte torka sig. Andra säger det är sunna att torka sig. Och andra säger att du kan göra båda. Hur kan man komma fram till tre olika åsikter baserat på en och samma yani mening i en hadith? De som säger det är inte sunna, de säger han tackade nej till den och han torkade av med kroppen. Och de nämner också den andra hadithen där han kommer till bönen, de gör iqama och kommer på att han är junub. Och han säger till sahaba stanna kvar, så går han, gör rusul snabbt och kommer tillbaka och håret droppar. Han har inte torkat sig. Som säger det är inte det är sunna att inte torka sig. Okay? De som säger att det är sunna att torka sig, de säger beviset på det är att hon hämtade en handduk. Vilket tyder på att det var hans vana att torka sig. Eller hur? Annars skulle hon inte göra det. Starkt argument, eller hur? Ja? Och de som säger att det är okej att göra båda, de säger baserat på hadithen. Att han torkade sig, eller han sa inte det är dåligt att torka sig. Torkade bort med handen. Spelar ingen roll om du torkar med handen eller en handduk. Det är okej, okay, yani. Så ulema kan ibland komma fram till olika slutsatser baserat på ett och samma bevis. Nam. Och de säger varför tackade han nej till handduken som Ibn Hajar nämner. Det kan vara att det finns många olika en förklaringar. Det kan vara till exempel att han ansåg att handduken inte var ren. Därför ville han inte ha den specifika handduken. Och då säger Ibn Hajar att det här är en specifik, en enskild händelse som du tycker kan ta som ett bevis på en generell bestämmelse. Att säga det är makro att torka sig efter man har duschat till exempel. Det där är en enskild händelse. Och då kan det vara att just den här handduken kanske var smutsig. Eller han ville inte blöta ner den av någon anledning. Det kan finnas många orsaker till detta. Men då säger också här ulema att man får kolla på behovet. Den är behovet i att till exempel om det är kallt då kanske man måste torka sig. Och det här vet vi som har bott i Saudiarabien. Ibland är det en kompis som springer in i duschen utan någonting. Yani bara sätter på sig sina kläder och så går vi ut. Efter en eller två minuter är han helt torr. Det är en annan värld. Det är 50 grader i skuggan ibland. Vad blir det då i solen? Allas. Jag kommer ibland att du torktumlare behövs inte. Du torkar kläderna, du hänger dem ute så han alla en, två minuter, de är torra. Så att det är en annan sak. Inte som i Sverige, man kör det iskallt och 10 minus och duscha. Som du säger, jag ska inte torka mig, du går ut blöt. Kanske blir sjuk liksom. Så man får kolla på situationen. Wallahu alam. طيب في أبرند لفرداغ والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإن شاء الله فوتشتر نستبكه